Hej och välkomna till avsnitt 1168 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i Storbritannien tillsammans med min kollega John Gustafsson. Varmt välkomna. John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om Storbritannien och vi ska börja prata om Skottland. Det är så här att Skottland har röstat om självständighet en gång tidigare, självständighet från Storbritannien då, och då röstar de om nej, alltså de röstar att stanna kvar. Men nu finns det tydligen en majoritet för, ja, som vill lämna helt enkelt Storbritannien.
Ja, det har kommit två opinionsundersökningar ganska tätt nu som visar på en tydlig majoritet. En av dem intressant nog hade 55% för självständighet mot 45% för att stanna kvar. Det här är intressant för att det var precis det omvända resultatet 2014 när folkomröstningen hölls. Då var det 55% för att stanna kvar. Så det här är en ganska kraftig svängning. Den andra opinionsmätningen hade 54% mot 46%, så ungefär likadant inom felmarginalen. Men det är utanför, alltså ja-sidan har en ledning som ligger utanför den statistiska felmarginalen. Den är, och det har man inte haft tidigare, det är väldigt viktigt. Så det här är ganska dåliga nyheter kanske man kan säga. I alla fall. Och det finns en anledning till det här skulle jag säga som har påverkat. Vi kommer till det i vår tredje punkt. Det har varit lite tentakaos som jag tror har påverkat opinionen lite grann. Inte för att det är någon anledning till att gå ur ett land, men alltså opinionen för eller mot självständighet påverkas av hur skotterna tycker om Storbritanniens regering, hur de tycker att landet går i övrigt. Sen kan man tycka att, jag menar David Cameron i folkomröstningen 2014, han vädjade till skotterna att även om ni inte tycker om mig, jag kommer inte vara kvar för evigt. Liksom, den här unionen har varit i 300 år. Det ska man ska inte göra beslut på vem som är premiärminister just nu eller vad man tycker om politiken i nuläget.
Verkligen inte. Han sa så David Cameron då alltså.
Ja, det måste jag faktiskt säga. David Cameron gjorde ett starkt jobb i den skotska självständighetskampanjen. Han tog det här väldigt seriöst. Och kort sagt, David Cameron, vi måste stå på olika sidor när det gäller EU. Men överlag var David Cameron en helt okej premiärminister om man ser på inrikespolitik och den skotska frågan där var han bra. Men Boris Johnsons regering när de gick till val, den var att det kommer inte att ske någon folkomröstning om skotsk självständighet under den kommande mandatperioden, alltså den som vi är inne i just nu, den som slutar 2024, så inte före 2024 skulle det bli en folkomröstning. Och troligtvis inte efter det heller, utan de som är emot självständighet, de menar att folkomröstningen 2014, den framställdes just då som att det var en gång per generation. Så bör det också vara, en generation är inte 10 år. Och först kanske 2030-talet kan man börja diskutera att det har kommit så många nya väljare som inte fick en chans att rösta 2014 så att det kan rättfärdigas på den grunden. Ungefär som det EU-omröstningen, att det tog över 40 år från den första omröstningen till den andra. Så att man hade i princip bytt ut hela väljarkåren. Givet att det finns en opinion i Skottland för självständighet, så blir det ju inte så enkelt. Vi skulle säga det att under större delen av Storbritanniens EU-medlemskap så var en ganska kraftig majoritet faktiskt för medlemskapet. Det måste man ändå tillstå. Det var egentligen framåt mitten av 90-talet som det började växa en opinion mot det med Maastricht-fördraget. Men det fanns en anledning till att det tog 40 år att få en till folkomröstning. Så man måste inte ha den regeln att det måste gå en full generation. Men det som är intressant är att den brittiska regeringen verkar faktiskt börja vackla lite på den här punkten. Och om man kan verkligen hålla ut mot kraven på en ny folkomröstning.
Vi kan börja påpeka att den brittiska regeringen måste godkänna en sån här folkomröstning, visst är det så?
Ja, alltså i praktiken, grejen är att när ett land förklarar självständighet utan, utan att ha tillstånd från det land som de tillhör ursprungligen, så brukar det inte godkännas av det internationella samfundet, utan det gör att EU skulle inte erkänna Skottland, FN skulle inte erkänna Skottland, Världshandelsorganisationen skulle inte erkänna Skottland och så vidare. Och det här kan vi också se, vi såg att det hände med Katalonien, vi har sett det hända med Kosovo. Vi har sett det hända med Palestina. Det är liksom, i största allmänhet, vill man gå ur ett land som territorium så bör man övertyga det landet att gå med på det. Även om de går med på det motvilligt, så bör man göra det. Så det här är... så jag menar skottarna skulle inte få för sig att, jag menar, ensidigt förklara självständighet, tror jag inte. Jag tror inte man är så dumma, det skulle bara leda till kaos. Men däremot så kan man såklart pressa fram en självständighetsomröstning. Det tror jag är möjligt, även om jag inte tror att det kommer hända förrän tidigast 2024. Och som sagt, den brittiska regeringen börjar vackla lite på den här punkten. Så att Michael Gove, som är Minister of the Interior, som alltså sitter i regeringen. Han gick ut och sa att vid en ny folkomröstning så bör de skottar som är, alltså människor som är födda i Skottland men som inte bor i Skottland, få rösta. Och det här är minst sagt kontroversiellt. För att de skottar som bor i England och Wales, det är över en miljon av dem, eller vet inte om det är över en miljon, men det är ganska många av dem, de tenderar att vara emot självständighet.
Okay.
Och det här beror inte minst på att om du bor i England och du är skotte, så har du ingenting att vinna på skotsk självständighet, även om du tror att skottarna skulle klara sig bättre som ett självständigt land. Jag menar, om du bor i England så du har ju inga fördelar av det. Det enda som händer är att det eventuellt blir gränskontroller om du vill besöka din familj eller dina släktingar som bor i Skottland. Det blir mycket krångligare för dig. Så, och folk tenderar att rösta ganska egoistiskt, tyvärr, kan man tycka. Men så det här skulle, och sen en annan grej, det är det här med vad ska rösträttsåldern vara, för att i
men får jag fråga en sak innan du kommer in på rösträttsåldern? Alltså Michael Gove, han är ju konservativ, gör han det här bara för att han ser det här som en taktik att få skottarna att stanna kvar i Storbritannien?
Jag tror så här att, jag menar, tidigare så har ingen från regeringen vilja kommentera vad villkoren skulle vara i en annan andra folkomröstning, förrän man har sagt att det blir ingen andra folkomröstning, så vi ska inte ens diskutera det här, vi ska inte förhandla om det här. Michael Gove skickar här signalen, vi kanske kan gå med på en andra folkomröstning, men ni ska ju veta att vi kommer inte göra det enkelt, om man säger så, att vi kommer ställa villkor för det, och vi kommer inte är bara lika generösa som Cameron var. Nej. I röstningen 2014.
För 2014 då fick alltså skottar utanför Skottland inte rösta?
Nej, och EU-medborgare i Skottland däremot fick rösta.
Mm. Mm.
Och dessutom, det här var kanske det mest kontroversiella, 16- och 17-åringar fick rösta. Normalt sett så är ju rösträttsåldern 18, precis som i Sverige. Men man tillät att 16- och 17-åringar som är, jag menar, förkrossande majoritet för självständighet, alltså vi pratar 80% ungefär för självständighet, man tillät att de röstade, och det här gav någon extra procent åt ja-sidan, vilket kan bli viktigt eftersom folkomröstningen sannolikt skulle bli ganska jämn. Så, och det här skulle man sannolikt inte tillåta, utan inga 16-17-åringar, vi har samma, jag menar, skottar utanför Skottland får rösta, och man skulle helt enkelt se till att man skulle helt enkelt göra det svårare för ja-sidan när man gjorde 2014. Och att man gjorde så stora eftergifter 2014, eller inför den folkomröstningen, det var ju för den folkomröstningen bestämdes redan 2011 att den skulle hållas. Och då såg det ut som att ja-sidan skulle förlora stort. De hade alltså 25-35% ungefär i olika mätningar. De låg långt, långt under. Så det var ingen som trodde att den här folkomröstningen skulle vara jämn. Så David Cameron gick med på mängder av eftergifter mot de skotska separatisterna för att ungefär visa att ni kan inte ens vinna om vi ger er varenda fördel på spelplanen. Och sen blev det mycket jämnare än Cameron trodde att det skulle bli. Men det var ändå 10% som skilde sidorna. De var inte jättejämnt, men jag menar, det såg ut från början så att det skulle kunna bli 60 mot 40 i alla fall. Och det var kanske lite av en missberäkning så här i efterhand, men man trodde helt enkelt att man skulle kunna begrava separatismen. Man skulle kunna, genom att ge separatisterna ett sådant fördelaktigt läge, om de ändå skulle förlora, så skulle man, ja, men då skulle man helt enkelt begrava separatismen en gång för alla, eller åtminstone för de kommande 20-30 åren. Så blev det inte, kan vi ju konstatera. Men och vi skulle säga att EU-utträdet har spelat roll här. Jag menar, du och jag, vi är båda för Brexit. Men jag menar, en ganska kraftig majoritet av skottarna är det inte, och de känner att de har blivit rånade på sitt EU-medlemskap och på sin status som EU-medborgare. Och dock ska vi säga att jag menar det här med självständighetsfrågan, vi har gått igenom det här i många många tidigare poddar, vi gick igenom det här redan 2014. Men grejen är att oavsett vad man tycker om EU så är Skottland mycket mer beroende av resten av Storbritannien än de är av EU. När det gäller, jag menar, Skottlands handel så är England, jag menar, majoriteten av deras handel är med England. Det går inte att jämföra. Att ha, även om man skulle få ett snabbt EU-medlemskap, vilket inte är självklart, även om man skulle få det och alltså få tillbaka fri rörlighet, frihandel med EU och så vidare, så skulle, jag menar, både gränskontroller och tullar mot Storbritannien, om vi utgår från att det blir sådana mellan EU och Storbritannien, det skulle, jag menar, nettoeffekten ekonomiskt skulle vara negativ. Och då har vi inte ens räknat med att den brittiska regeringen just nu subventionerar Skottland. Och det är alltså med väldigt, väldigt mycket. Skottland skulle börja med ett budgetunderskott på nästan 10%. Och man skulle också behöva ta en del av den brittiska statsskulden som nu uppgår till ungefär 100% av BNP. Den har blivit mycket värre nu under corona dessutom.
Men de här självständighetsivrarna, ja, tänker de inte på det här då?
Tänker och tänker. Man kan väl säga att de... jag tycker att de har ett ganska... de brukade 2014, så var deras främsta argument att oljan skulle försörja Skottland. Nu är ju problemet dels att oljepriserna nu är mindre än hälften av vad de var 2014. Sen är det också det att med den klimataktivism och den jämna snabbare miljöomställning som sker nu, så går efterfrågan på olja inte upp lika mycket som man hade trott. Och sen är det såklart att oljereserverna där i Nordsjön som tillhör Skottland, de blir allt mindre. Så det var inte en hållbar ekonomisk plan till att börja med, men den är ännu mindre hållbar just nu. Så jag tror att det Skottland vill ha, om man säger så, det Skottland vill ha, det är en skandinavisk välfärdsstat, om man säger så, det man brukar peka på. Men för att göra det, så jag menar, då måste man först och främst måste man ha en balanserad budget. Och innan man ens kan börja fundera på liksom större välfärdsreformer. Och för att göra det skulle man behöva ha extrema åtstramningsåtgärder. Man skulle behöva ha, som man kallar det, austerity. Storbritannien gick igenom austerity efter finanskrisen med åtstramning som ger nedskärningar i den offentliga sektorn i år efter år efter år. Och det drabbade Skottland, men det är ingenting mot de åtgärder man skulle behöva ta för att balansera budgeten efter en självständighet. Så jag tror att det är mycket väldigt positivt tänkande som separatisterna har. Mycket av det bygger bara på ett emotionellt liksom respons till Brexit och till att man ogillar Boris Johnsons regering. Och det bygger mest på känslor, det bygger inte på ekonomiska kalkyler. Sen ska vi också säga att det finns andra ekonomiska frågor som man inte har löst, och det är till exempel, vad skulle man göra med pundet? För att det är ju tveksamt om man kan gå med i EU utan att gå med i euron. Och då har man ju ännu en handelsbarriär mot Storbritannien utöver eventuella tullar. Och skulle man vara kvar i pundet så skulle man inte ha något inflytande över den valutan. För att, jag menar, Bank of England, de bryr sig inte om vad de skulle inte bry sig om vad Skottland, vilken monetärpolitik, vilken räntepolitik som passar Skottland om Skottland inte är med i Storbritannien. Utan det är klart att man skulle kunna, jag menar, man kan inte förbjuda Skottland från att använda pundet som valuta. Men man behöver inte heller ta hänsyn till Skottland. Och idag har Skottland representanter i Bank of England, de har ett inflytande i monetärpolitiken, det skulle man inte ha då. Och det skulle också göra Skottland till en mindre attraktiv plats att investera i, för att eventuella investerare vet inte om valutapolitiken som förs kommer att passa Skottland i framtiden, det blir en extra riskfaktor. Så när man har självsnitt är en väldigt, väldigt dålig idé, det är inte lika enkelt som i Braveheart, utan det finns verkliga konsekvenser av det, och jag tror att även om man måste backa och tillåta en ny folkomröstning så tror jag faktiskt att det skulle sluta med att nej-sidan vinner igen, kanske med lite mindre marginal.
Just det. Mm. Ja, vi får se hur det här utvecklas helt enkelt. Men intressant ändå att det här förs på tal än en gång. Om vi går vidare då, det är så här att Storbritannien har lämnat EU, Brexit är en verklighet och nu förhandlar man om handelsavtal med olika länder och framförallt länderna i det brittiska samväldet. Och ett land som är väldigt aktuellt är Australien. Kan du berätta lite grann om de förhandlingarna?
Ja, Australien är ett land som Storbritannien har, jag menar, gamla band till, minst sagt. Australien, större delen av deras befolkning kommer ursprungligen från Storbritannien. Många är, många australiensare är ättlingar till fångar som Storbritannien skickade till Australien. Alltså i princip till världens ände. Man skickade dit folk som man verkligen ville bli av med. Så det var ett sätt att minska fängelsekapaciteten i brittiska fängelser. Och så när folk var i Storbritannien, när man hade skickat folk till Storbritannien, eller förlåt, när Storbritannien fick folk till Australien, då var de så att säga out of sight, out of mind. Det finns ingen anledning att bry sig om dem eller vilka villkor som de tvingas, som liksom de måste utföra straffarbete under. Det finns ingen anledning att bry sig om eventuella överklaganden, de är fast där. Så det är såklart en trist historia från ett människorättsperspektiv idag, men det var hur som helst så Australien blev till. Men på grund av det så finns det historiska band mellan Storbritannien och Australien, band som till stor del skapades av EU när Storbritannien gick med, precis som med resten av det brittiska samhället. När Storbritannien försökte vara en del av den europeiska familjen istället för att stärka allianserna med det brittiska samhället. Så hur som helst, just nu så pågår handelsförhandlingar mellan Storbritannien och bland annat då Australien. Och ett ganska intressant krav som har höjts från Australien, det är att för att gå med på ett handelsavtal så vill man ha helt enkelt ha fri rörlighet mellan Storbritannien och Australien. Eller i minsta fall nästan fri rörlighet har man signalerat. Man skulle kunna gå med på att det är betydligt enklare processer för invandring och utvandring mellan de två länderna. Men helst vill man ha fri rörlighet mellan Storbritannien och Australien. Vilket såklart många av de som stöder EU har hoppat på och säger att ja, vi får fri rörlighet ändå även utanför EU, för att länder kräver det som en del av ett handelsavtal. Nu är det såklart inte så, det är inte så enkelt. Australien är ett av de väldigt få länder som kan kräva det som en del av ett handelsavtal, för att när vi tittar på löner, utbildningsnivå och så vidare, Storbritannien och Australien är ganska lika, de är dessutom kulturellt väldigt lika varandra, så det är ett land som Indien skulle inte kunna kräva det här, om man säger så. Det skulle vara tvär nej. Men för Australien, det här är i alla fall ett intressant förhandlingskort från deras sida. Och personligen förutsatt att man verkligen har ett frihandelsavtal som ger inga tullar överhuvudtaget som man har ungefär som man har i EU. Alltså fri rörlighet utbyte mot fri rörlighet av handel och tjänster, så skulle jag acceptera det. Om jag var brittisk politiker, jag skulle acceptera det. De negativa konsekvenserna som finns av fri rörlighet beror på dels organiserad brottslighet, det finns inte i Australien, och dels låglönade arbetare från jag menar, Bulgarien, Rumänien och så vidare, finns inte heller i Australien. Nettoeffekten av fri rörlighet blir positiv, för det finns fördelar med fri rörlighet rent ekonomiskt. Det är en fördel när företag kan leta efter kompetens som kan finnas i andra länder som inte finns i ens eget land, för att det blir helt enkelt, det finns en anledning att näringslivet gillar fri rörlighet. Det är lättare att få tag på kompetens när man har fler länder som man kan rekrytera från med enkelhet. Så just när det gäller Australien så tycker jag att fördelarna överväger nackdelarna. Och på grund av att, jag menar, länderna ligger ändå väldigt långt ifrån varandra, det är ett stort steg att flytta från Storbritannien till Australien eller vice versa, så jag menar, det blir ingen massinvandring, om man säger så, eller utvandring för den delen, utan nämligen det kommer vara högutbildad arbetskraft. Så huvudsaken, plus såklart ungdomar som åker till Australien för att arbeta där på sommarloven. Det är många ungdomar redan idag som gör det i Storbritannien och Irland också för den delen. Åker till Australien för att jobba några månader, uppleva ett nytt land, liksom vara, ja men typ, och det gör väl ingenting, om man säger så. Och det här kan också ses som ett första steg mot en cancer-union, som man brukar kalla det. Stavas CANZUK, och står för Kanada. Kanada, Nya Zeeland, Australien och Storbritannien. Att de skulle kunna ha sin egen handelsunion för att kontra EU och för att stärka det brittiska samhällets position i världen. Det är något som jag ser väldigt positivt på. Samma fördelar i samma förutsättningar, det just som Australien gäller också Nya Zeeland, gäller också Kanada. Alltså, frihandel, fri rörlighet, det funkar mellan länder som är kulturellt likadana och som har liknande ekonomiska förutsättningar. Så inte mig emot, kör på.
Nej, just det. Ja, intressant, det får vi prata mer om också längre fram. En som pratar mycket om det här, det är ju Daniel Hannan, alltså han pratar om The Anglo's Fear, att återuppbygga det brittiska samhället lite grann så här post-Brexit. Och ja, jätteintressant. Om vi går vidare till sista punkten då, och det är att det har att göra med det du sa tidigare, det här med skolor och tentor och liknande saker. Kan du berätta?
Ja, lite bakgrund här. I Storbritannien gymnasierna har som vi hade i Sverige för att man har en slutexamen. Och det var länge sedan vi hade det i Sverige. Men i Storbritannien har man det fortfarande, att i slutet av din tid på gymnasiet så gör du en examen i alla de ämnen som du tar. Och det är det. Och det är tentan då som de tentorna avgör ditt betyg. Och de som rättar dina tentor är inte dina lärare. Det här är en väldigt viktig detalj. Utan tentorna är anonymiserade. De tentorna som du gör rättas av en lärare från en annan skola. Tentorna från, och dina lärare rättar också tentor som kommer från elever från någon annan skola. Så på så vis finns det ingen partiskhet från läraren att, ja, men den här eleven är ju jättesnäll så jag måste ge en höga betyg, och den här eleven är ju dum i huvudet så jag måste ge en låga betyg. Och det finns ingen subjektivitet. Det är en väldigt viktig och en väldigt stor fördel med det här systemet. Det finns inte den här subjektiviteten att den här personen är stökig i klassrummet så jag ska ge honom dåligt betyg bara trots att han kan kemi jättebra. Eller liksom tvärtom, den här personen brukar smöra för mig så nu ska jag ge en jättebra betyg. Så utan nej, men det blir helt enkelt objektivt. Och coronapandemin ställde till det här. Precis som det ställde till mycket annat. De brittiska skolorna fick avsluta året på distans. Och alltså med distansundervisning, och tentorna ställdes in. Utan istället sa man att elevernas betyg ska baseras på lärarnas bedömning Vilken rank du har inom klassen, alltså ungefär som vi hade i Sverige tidigare, att vi har det finns så många liksom högsta betyg du kan dela ut. Varje klass har ett visst antal 5 och ett visst antal 4 och så vidare. Hur bra skolan är, the past performance of the schools. Och den här bedömningen, vilket betyg du får slutgiltigt, skulle bedömas av Ofqual, som är ungefär Storbritanniens motsvarighet i Högskoleverket. På ett ungefär, de har ingen exakt motsvarighet där, men på ett ungefär Storbritanniens motsvarighet i Högskoleverket. Och det här blev kritiserat redan från början, för man tyckte att det här skulle vara diskriminerande mot elever som kommer från minoritetsbakgrund, för att de kan vara väldigt duktiga, men de kan ha... Om de inte är tala flytande engelska, så kan de ha svårt att göra ett starkt intryck i klassrummet, så de kan få lägre... Jag menar, lärarna kan bedöma att de kan mindre än de kan. Och de här sluttentorna har varit ett sätt för de elever som kanske inte är jättebra på att uttrycka sig i klassrummet och, jag menar, ställa in sig hos lärare, att ändå visa vad de går för. Och det är en legitim kritik, även om jag tror att det här kanske inte har så mycket med ras att göra. Men det är en legitim kritik ändå, att man missar en del av den objektiviteten. Men det stora problemet var att Ofqual sa helt enkelt att vi gör den slutgiltiga bedömningen av vilket betyg varje elev kommer få. Och det kommer inte finnas någon möjlighet att överklaga det här. Sedan så visade det sig för några veckor sedan att 39% av de rekommendationer som lärarna har gjort skulle bli nedgraderade. Så att i väldigt många fall där läraren sa att jag tyckte den här eleven förtjänar ett A, så fick eleven ett B. När läraren sa att den här eleven förtjänar B, så fick den ett C och så vidare och så vidare. Så Ofqual var mycket, mycket hårdare än lärarna, kan man ju säga. Så 39%, nästan 40% av alla elever. Och det här var elever som hade fått höra av sina lärare: jo, men jag rekommenderar att du ska få ett A i det här ämnet. Och så har de gått beredda på det, och de har sökt på universitet baserat på det. Och sen kommer Ofqual och krossar drömmen, om man säger så. Och det här ledde till massprotester, alltså inklusive demonstrationer. Och jag menar, ett problem här ska man säga, och jag tycker i grund och botten att Ofqual kanske inte agerade fel, men jag kommer till det. Men ett problem, det är att tentaresultatet kommer så sent. Alltså i Sverige så vet vi ju första halvan av juni så tar man studenten, och då vet man vilka betyg man har. Oftast vet man det till och med några veckor innan, för man brukar diskutera med lärarna, man brukar få en utvärdering, det brukar finnas diskussioner och så vidare. Här vet man inte förrän i augusti i Storbritannien. Och då ska vi tänka på att det akademiska skolåret börjar i september. Så att många här har ju redan börjat leta efter, jag menar, lägenheter och så vidare på de universitet som de har sökt till och förberett sig på det. Det finns inte så mycket tid att ställa om planeringarna och till exempel börja söka jobb om man nu inte kommer in till de universitet man har sökt till baserat på de betyg man trodde man skulle få. Det finns inte så många jobb heller till att börja med, så det ställer till det ytterligare. Sedan för lite knappt en vecka sedan så kovände regeringen och sa att vi går tillbaka till att det är bara lärarnas bedömning som gäller nu. Så Ofqual blev lite diskvalificerade här. Och det här har också inneburit att det är rekordhöga nivåer som har fått högsta betyg.
Okej, det gick åt det hållet istället då.
Ja, och det här innebär också, det här kommer, som jag menar, många konservativa kommentatorer har påpekat att det här kommer leda till en helt ny besvikelse, för att om du har fått högsta betyg i allting nu, så finns det ändå en uppenbar risk att du inte kommer komma in på, jag menar, till exempel juristlinjen, eller liksom komma in på Oxford eller Cambridge, de här skolorna, för det kommer vara hur många som helst som har det nu. Och så det här blir alltså extrem betygsinflation, vilket är något man har kunnat på det stora hela undvika i Storbritannien på grund av deras objektiva slutprov som man har haft. Och hela den här katastrofen som ändå får säga att det här är, den också lett till, till höga krav på att utbildningsministern Gavin Williams som ska avgå. Vilket jag faktiskt måste säga är rimligt i det här fallet. För det här var ett dåligt system till att börja med. Och man borde kunna arrangera så att även om man har distansundervisning, men det finns hemtentor. Det finns det även för brittiska universitet. Det här är liksom inte omöjligt. Man hade kunnat, jag menar, istället för att bara säga att vi skiter i allting, så hade man ju faktiskt kunnat fortsätta med systemet som det var, med vissa enklare justeringar. Så när man försökte ta en genväg där genom att ställa in tentorna helt och hållet. Nu har man extrem betygsinflation och jag vill också påpeka att det här, jag menar, det man var oroliga för, det var ju att det här skulle leda till att minoritetselever missgynnades. Och det här tror jag faktiskt kan bli resultatet. Inte bara minoritetselever utan de som kommer från, jag menar, som man kallar det, socioekonomiskt låga bakgrunden. De som har föräldrar som är lågavlönade, arbetslösa, liksom är på samhällets utkanter. För de elever som får höga betyg när allting grundas på lärarens bedömning, det är ju de vars elever kan ge skolan ett helvete om deras, liksom, deras lilla älskling inte får högsta betyg. De som kan ringa och tjata på lärarna, de som kan, jag menar, de föräldrar som är så engagerade att de liksom ringer till rektorn och klagar och allt det här. Det är tråkigt, men det är ju så. Så och där brukar ju de liksom övre medelklassen vara ganska överrepresenterade, om man säger så, bland de föräldrarna. Så det här den här backningen missgynnar definitivt de elever som har jobbigare hemförhållanden, om man säger så. Så det här är man har ställt till det, ska vi sammanfatta det. Man har ställt till det och det här har även drabbat regeringens förtroende för regeringen överlag har drabbats ganska rejält av det här. Vi ser bland annat att om vi bara ser på approval rating så ser vi att det nu är 29% som tycker att regeringen gör ett bra jobb jämfört med 49% som säger att den inte gör det. Det är ett väldigt, väldigt stort gap. Nu ska vi säga att Labour har inte lyckats helt att kapitalisera på det här. Det har man inte lyckats. Utan de konservativa leder fortfarande mätningarna, men i många så har det har blivit jämnare och det här är Det är sån här misstag som är så lätta att undvika egentligen. Det är att, jag menar, ibland måste man ta tuffa fighter, ibland måste man acceptera att mätningarna går ner. Men såna här misstag måste man undvika, och inte minst för att en del av de konservativas image, det är att man är kompetenta på att regera. Man agerar efter sunda, rationella, väl genomtänkta principer. Och det har man inte gjort i det här fallet. Och jag håller med Gavin Williams som måste bort.
Mm, okej. Okay. Ja, då har vi fått veta det lite kort bara. Alltså, hur är coronakrisen nu i Storbritannien?
Det har lugnat ner sig väldigt mycket. Häromdagen var det bara två personer som dog av corona. Så det är, jag menar, det är såklart någonting som man måste... jag kollade just det, 6 personer som har dött idag. Det kan man inte... Storbritannien har över 60 miljoner invånare. Det kan man inte kalla för en epidemi längre. Mm. Utan... det tog längre tid än man kan tycka att det borde ha tagit, men Storbritannien har fått det här under kontroll i alla fall just nu. Och det är såklart någonting man måste fortsätta övervaka, man måste fortsätta samla in data, och vi kommer såklart, jag menar, i längden, den slutgiltiga, jag menar det, slutligen så behöver vi faktiskt ett vaccin såklart. Men jag menar, situationen i Storbritannien är just nu väldigt lugn. Och som sagt, det finns, jag menar, det var ett annat område där regeringen klantat sig lite grann. Eller rättare sagt, vissa medlemmar i regeringen klantade sig lite grann. Dominic Cummings framför allt då, som bröt mot lockförbudet.
Ja, vi har pratat om det förut, så, ja, precis.
Ja, jag har det, men det här har inte, jag menar, som det just nu så verkar det som att det värsta är över, och förhoppningsvis kan ekonomin börja återhämta sig så smått nu under tredje och fjärde kvartalet.
Just det. Ja, men vad bra, då har vi fått en uppdatering, så tack så mycket, John.
Tack själv.
Det var avsnitt 1168 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.